Välkomna till Humpodd, aktuell forskning om konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. Jag heter Hans Hägerdal och med mig så har jag
Tommy Gustafsson.
Och vår gäst idag är Peter Aronsson, professor i historia och rektor för Linnéuniversitetet. Varmt välkommen Peter!
Ja, jättekul att ha det här Peter. Vi börjar med en liten enkel fråga som kanske inte är så enkel. Alltså du har ju mångsidiga intressen och så. Men hur kommer det sig att du blev historiker till slut?
Ja, det är ännu värre än vad det ser ut med mångsidigheten. Jag gick tekniskt gymnasium och sen läste jag fysikerlinjen i Stockholm. Och hur hamnar man då på historia? Jo, genom att vara obändigt nyfiken på världen. Och så tänkte jag lite sådär överdrivet systematiskt som är en sida jag har ibland. Att jag börjar väl från början med fysiken som då är enklare. Och det är den. Men så upptäckte jag väl att det går inte riktigt att gå systematiskt tillväga där. Sen tillkom då, kan man säga, betydelsen av goda lärare. Det spelade en mycket stor roll. Lärare som uppmuntrade, som visade på vägar framåt. Och sen var det nog själva upplevelsen också av att skriva redan B-uppsatsen. Det här att skapa ny kunskap. Alltså när man går ner i arkiven och hittar något som ingen tidigare har bearbetat och så lyfter man upp det. Det är ju magiskt. Så det blev historia som blev liksom banan sen.
Ja, vi kan prata lite mer om lokalhistoria här. Och det har du ju sysslat med en del, Peter. Du har ibland tagit din utgångspunkt just från lokalt material från småländska kontexter. Då. Så vad har du haft för betydelse just att du själv har dina rötter i den småländska myllan i Jämla trakten utanför Växjö? Och i anslutning till det så kan man fråga om det här med lokalhistoria som ett akademiskt fält. Då, att det har ju ofta bedrivits av kanske just lokalhistoriker, amatörhistoriker. Men hur kan man tänka sig att lokalhistoria och makrohistoria kan informera varandra?
Jag har ofta varit avundsjuk på historiker som kan tala om vitt skilda ämnen från alla delar av världen utan att kanske egentligen ha varit där. För mig så har lokalhistorien handlat om att alltså ett liv och ett samhälle byggs ju överallt i världen och innehåller ju all typ av komplexitet där. Så att lära känna ett lokalsamhälle tillräckligt komplext, kunna ställa stora frågor om demokrati och utveckling men till ett begränsat material har varit en metod också för att kunna hantera större frågor man kan göra annars. Men sen är det också ett brinnande engagemang för den värld jag lever i närmast då, va? Men också egentligen kanske ett erövrande av den. Alltså som lärarbarn och med glasögon sedan 1,5 år in i en jättestjärna i fotboll, så var man liksom inte helt integrerad i det här lokalsamhället som jag känner. Så det är också en kringgående manöver som jag tycker att mycket akademiskt arbete är. Att man erövrar världen genom den och lär sig mer om den på vägen. Eftersom alla stora frågor finns med i det lokala så kan de också utvecklas där. Och det tycker jag det finns utmärkta exempel på här på universitetet. När jag kom hit var det första jag läste lokalhistorisk kurs. Husby hade precis blivit donerat till staten. Mitt första sommarjobb där var som guide. Och då var jag väldigt intresserad av, inte skandalerna på Husby, men av kanontillverkningen och hur Husby ingick i en stor krigsindustri och i ett nationsbygge på 1600-talet. Och sen kommer det utveckling av historieämnet med global historia som kommer in, kulturmötesteori, arbetshistoria kommer in. Och så återkommer man till samma arkiv och hittar material som kan belysa hur Husby är insatt i en global ekonomi på 1800-talet som skapar förmögenhet i Indien och som har material som kan belysa på sanskrit som är unikt och kan belysa arbetsprocesser där. Alltså jag ryser när jag tänker på hur det både finns då en kontinuitet i det här lokalhistoriska, men samtidigt så vecklar man upp världen på nytt. Och så skapar man ju faktiskt då också ett intressantare plats, både för de som lever här och för de besökare i en besöksindustri på väg framåt som finns här. Och då är jag framme vid mitt, vad ska vi säga, nuvarande intresse egentligen för det lokala och regionala. där ju Linnéuniversitetet då sträcker sig över en större bit av Småland än tidigare. Och jag ser att det här är en bit av Sverige som rymmer en otrolig potential. Men vi är lite blyga, vi skrapar lite med foten och lite segt att samarbeta. Ska vi verkligen samarbeta med dem i Emmaboda och i Vislanda och sådär, va? Och samtidigt finns där världsledande kompetens, det finns ledande kulturpersonligheter, det finns industrier som är fantastiska och nu finns det också ett universitet som kan liksom både skjuta in kunskap där men också vara en plattform för samarbete. Så nu skulle jag vilja ha en modern regional historia, en modern småländsk historia om Smålands innovativa kraft, både den vi har utnyttjat och den vi inte har utnyttjat, för att kunna föra oss vidare och sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.
Om vi går vidare då på det lokalhistoriska här. Din avhandling handlar ju om politisk aktivitet bland bönder mellan 1680 och 1850. Kunde verkligen småländska bönder göra sin röst hörd i den här tiden? Och vad var det viktigaste du kom fram i den avhandlingen?
Nej, men alltså, frågan föddes i ett samhällskritiskt engagemang. Alltså, i skolan får man lära sig då, så vi firar ju nu 100 året av kvinnlig rösträtt och att det här är en modern historia och det är mörkt där innan då, va? Och samtidigt upplevde jag ju som en ung engagerad människa i miljöfrågor och gröna frågor att jag har ju verkligen inte särskilt mycket att säga till om. Var det ännu sämre tidigare? Är det möjligt? Och så började jag undersöka det. Hur såg det ut med inflytandet då på lokala arenor? Föregångarna till kommunen, alltså socknen, församlingen. Och det man kunde se då var ju att det var ju betydligt fler personer som var involverade och som var tvungna att ta del i fattigvård, skola, allt sånt här som har med den kommunala kompetensen att göra ännu idag då. Och det fascinerade ju mig att det var lite osynliggjort. Det som saknades i hög grad då, det var ju kvinnorna. Men det räckte ju inte med en reform i början på 1900-talet, utan det är ju först från 70-talet och framåt som det på allvar ändras. Så det jag hittade då var att det fanns en politisk kultur som var demokratiskt präglad, skulle jag säga. En vilja och ett ansvarstagande för den egna miljön och den gemensamma miljön. Och det är ett väldigt starkt kulturarv som vi lite grann har tappat i den stora berättelsen. För där handlar det om arbetsgivarna och arbetstagarorganisationen och kohandeln. Och min syntes handlade egentligen om att det är denna demokratiska kultur djupt förankrad i vardagslivet på landsbygden som egentligen är den svenska modellens ursprung.
Skulle du säga att det är speciellt för Småland eller är det en svensk kultur?
Den är lite svensk och svensk-finsk blir det ju då eftersom det är samma förhållanden där. Men sen skiftade ju förstås då, va? Jag jämförde ju då en godsdominerad bygd, va? Och det finns ju mer sånt om man tar Östgötaslätten och Skåne och sådär, som verkligen domineras av adel och aristokrati. Där blir det mycket mindre utrymme för det. Men i Småland och i andra småbondebygder då, va? Där dominerar ofta de självägande bönderna och då blir det väldigt många som måste liksom in och delta och bidra. Så det finns variation i Sverige, men det är en svensk politisk kultur också.
Ja, på tal om det här med kultur och kulturella processer, Peter, så har du också skrivit om en väldigt speciell väckelserörelse som uppkom i Götaland och inte minst Småland på 1800-talet, roparrörelsen. Så kan du säga någonting om vilka socialhistoriska dimensioner man kan lägga på det här väldigt fascinerande utslaget av folklig fromhet?
Just fascinerande var ordet, va? För att annars när man undersöker landsbygdskulturen i Småland så är den ju väldigt liksom pragmatisk, va? Den är inga stora ord sådär. Och sen plötsligt så kommer det väldigt stora ord om Gud och den heliga ande som intar liksom unga kvinnor just, alltså den minst privilegierade gruppen i en ungdomsgeneration som kanske har de sämsta framtidsutsikterna någonsin, födda på 20-talet efter Napoleonkrigen. Jordbruket är inte moderniserat, men fler och fler överlever. Ja, ni förstår, ekvationen går inte ihop, va? Och då är man heller inte tillräckligt långt framme för att kunna skapa sig en fackföreningsrörelse eller en folkrörelse. Utan istället så blir det den här, i min tolkning, den här individuella inspirationen där man tar Gud till hjälp för att kritisera sina husbönder då, va? Och tala om att ja, ni tror ni sitter säkert, va? Men vänta ni. kommer att drabbas av ett hårt straff. Så det finns en socialhistorisk botten i den då, och att den tar sig liksom en karismatisk. Och det där tror jag egentligen, det kan du Hans fortsätta och kanske se lite paralleller i andra delar av världen som tar det religiösa till hjälp för en politisk protest.
Väldigt mycket så, mycket så.
Du har ju också sysslat med historiebruk, någonting jag själv tycker är intressant att hålla på med. Du har skrivit lite böcker om det, historiebruk och historia. Och det har ju liksom växt, det historiedidaktiska området. Det har till och med blivit ett eget ämne på vissa universitet. Men vad var dina intressen av att börja med historiebruk då, efter att ha varit lokalförankrat?
Alltså egentligen, och det är där jag försöker se att det ändå finns en tråd då. Att jag var intresserad av bönder som gör politik var inte för i sak att det var det väsentliga för mig, utan jag ville ha den här kunskapen för att kunna värdera vår tids demokrati och kanske bidra till den. Så det egentligen har det funnits där som ett understråk hela tiden då, alltså på vilket sätt blir historisk kunskap verkningsfull, hur kan man använda den, hur kan jag använda den, hur kan det bli en samhällskraft då? Och då kom jag till en punkt där jag tyckte att tiden var mogen egentligen för att börja tänka runt det lite mer systematiskt. Och då var det många som tyckte det. Det är ju ofta så. Man tänker att man är originell och så tar man upp något tema. Och så fick det ett väldigt genomslag på ett historikermöte i Århus. Va, där det kom jättemånga människor till en sån här session som vi ordnade. Och Cecilia Trent var med också då, och så gav vi ut den första bok i ämnet här. Och så finns det ju en miljö i Lund och på andra ställen som har tagit upp det på lite andra sätt.
Jag tänkte bara att historiebruk, det var ju, vad kan det ha varit på någon på 90-talet där? Början på 90-talet? Mitten på 90-talet.
Ja, mitten,
det har ju fått ett stort genomslag i skolvärlden, alltså i historieundervisningen på skolor i grundskolan. Där man då har vissa kritiserade för man har bytt ut då kunskapsbaserad historia mot
Det är rätt, Tommy. Och det har blivit en polariserad debatt, kan man säga då. Att antingen ska det vara liksom riktig historia om det som verkligen har hänt. Eller så handlar det om människors uppfattningar då. Va? Och en uppfattning är lika god som en annan. Va? Jag försöker ju utmejsla en mittposition då, som säger att det har hänt otroligt mycket. Och om ett historiebruk ska vara både relevant och verkningsfullt och legitimt, så ska det ju basera sig på sanna skeenden då, va? Men det räcker ju inte för att förstå varför vissa skeenden i historien blir relevanta och betydelsefulla. Och där kommer liksom historiebruksteori och diskussion in för att försöka förstå både varför men också hur då. Jag menar, om jag nu vill se till att skapa en hållbar samhällsutveckling, då är det ju relevant att se vilken typ av historia är det man behöver lyfta då för att skapa liksom den typen av kunskap och understryka den typen av kunskap. Det är ju inte samma som om man bestämmer sig för att jag vill skapa ett auktoritärt samhälle som skiter i framtida generationer. Det är, då behöver man andra historier.
Men tror man, följdfråga är bara, för att tror man måste ha en kunskapsbas innan man kan gå in på bruket så att säga?
Ja, det är väldigt svårt. När jag började tänka på min avhandling så ville jag att den skulle ha hälften, skulle nästan handla om hermeneutisk metod. Och det säger väl en del om svaret på en sån fråga då, va? Att det är en slags iterativt, ett ömsesidigt, där man växlar helt enkelt mellan iakttagelser man gör och reflektion kring vad är detta, vad betyder detta? Och där går forskningsprocessen hand i hand med grundforskning då, va? Och sen vidare upp mot frågan om hur detta blir betydelsefullt och vem som bär på det. Mm. Och där tycker jag kanske då att det har dominerats kanske mycket av en kritisk ådra där, va? Och det var ju mycket kritik då mot nationalistiskt och rasistiskt bruk och sådär, och det är ju jätteviktigt och bra, va? Men jag menar att vi också behöver ett produktivt bruk då, va? För sånt som du har forskat på med reconciliation. Alltså vad är det för historia man måste berätta för att kunna leva tillsammans? Jag var inblandad i ett sånt projekt på Balkan också när vi kommer till nästa som handlar om museer och kulturarv. Och det är ju jätteviktigt. Va? Inte bara kritiska, man måste ha konstruktiva vägar framåt.
Mm.
Just det. Och då kommer vi in som sagt var på museer då, att du har ju arbetat mycket just med hur museer fungerar, inte bara i Sverige utan runt om i världen, och du har varit drivande i ett större internationellt museiprojekt också. Kan du säga någonting om vad det här handlade om? Ja, det är ju jättestort då, men lite kort, vad var era huvudresultat här?
Egentligen var så här att jag funderade lite metodiskt. Alltså vad kan man göra om man vill arbeta komparativt? Alltså det här med bönder och politik, det var komparativt mellan olika bygder av social struktur och sådär. Hur blir politiken då? Va? Och så tänkte jag på samma sätt här. Om man vill jämföra olika historiebruk och deras effekter för politisk gemenskap. Och det liknar ju lite bönder och politik, va? Men här handlar det om historiebruket. Vad har vi då för institutioner som är jämförbara? Och då blev inte museer i allmänhet utan nationalmuseer blev en sån för mig. Det uppkommer liksom efter Napoleonkrigen. Alla nationer eller stater eller nationer som vill bli stater ser omedelbart vi måste ha ett nationalmuseum. Det blir ett otroligt driv då. Va? Danmark och Ungern och överallt så känner man att man måste ha ett nationalmuseum. Och då byggde jag upp det på, tycker jag i efterhand, väldigt intressant sätt. Va? Då var jag verksam i Linköping och vi började med lite stora konferenser, med doktorandkurser, Marie Curie, ett förberedande projekt. Och sen så småningom så kom det en utlysning med EU-medel i ramprogrammen som handlade om frågor om hur man ska förstå vägar mot gemenskap i EU. Och så fick jag samman ett riktigt stort projekt, va, med 50 forskare inblandade som jämförde 37 länder. Och det viktigaste vi kom fram till där var att hur nationalmuseer byggs upp och klarar av att hantera konflikter och skillnader i en nation, to be, är faktiskt en avgörande komponent för hur väl man lyckas med den uppsåtet då. Och de som lyckas bäst är de som inte blundar för inbördeskrig eller rasism utan klara av och hantera det. Så då blev hela det här stråket nere vid Medelhavet då med Grekland och Italien och Spanien blev lite exempel på de som hade svårt att släppa in den typen av konflikt i nationalmuseerna. Medans Tyskland blev ett väldigt bra exempel på en som klarar av eller var tvungen att göra det och därmed få ett starkare kontrakt.
Hur ligger Sverige då?
Relativt bra skulle jag säga, va? Men det är klart att man, det tycker jag, och där kommer man in i den där intressanta frågan, vad är då nationalmuseum? Och då hade vi en funktionell definition, va? Så det handlar inte om den som heter nationalmuseum, utan det är den som bär på och gestaltar en nationellt legitim berättelse. Ja, det här hör ni, det här skulle jag kunna liksom hålla på med länge, va? Och jag kallar det här då för en kulturell konstitution då, va? Ytterligare ett av mina begrepp som inte har fått något genomslag att tala om. Berättelsen om den svenska moderniseringen som bottnar i en politisk kultur på landsbygden har inte heller fått något genomslag. Och inte det här med en kulturell konstitution som samspelar med den politiska konstitutionen har fått liksom ett teoretiskt genomslag. Jag tycker nog att det finns ett stort intresse för det. Och en stor, men väldigt mycket av historieskrivningen är fortfarande inom nationella ramar. Så det här jämförande är det inte så många som ägnar sig åt, utan man är väldigt aktiv i att göra kulturpolitik i varje land.
Ja, jag har en känsla av, jag brukar också gå på nationalmuseum i alla länder jag kom till. Det är otroligt intressant, för man får en sån stark självbild av det, ja. Landets självbild. Jag tycker den oftast är ganska, alltså nya utställningar och sånt kommer ju så, men den fasta utställningen är otroligt konservativ, skulle jag vilja säga, i de flesta nationalmuseer jag har varit i.
Den kan och ska och måste kanske vara det. Va? Och sen, vill du se något som inte är särskilt konservativt i ordets egentliga mening, så skulle jag rekommendera Militärmuseet i Istanbul. Det är väldigt aktivistiskt. Det beskriver konflikter i Armenien och i Kurdistan på ett mycket aktivt sätt. Proaktivt sätt.
Mm.
Intressant.
Ja, vi går vidare till humaniora och humanioras roll i samhället. Alltså många menar ju att humaniora ligger under attack. Titta på Danmark bara, där de drar ner otroligt mycket på humaniora på bekostnad av andra ämnen. Och du kom ju då från humaniora och är rektor för ett Sveriges sjätte största universitet. Mm. Alltså vad är din input i det här? Hur ska man liksom lyfta fram humaniora som något viktigt?
Humaniora, eller som jag ofta faktiskt väljer att prata om kulturvetenskaper i en lite bredare bemärkelse då, är ju, tycker jag, helt centrala för att rama in alla de processer kring teknik och naturvetenskap och sådär som behöver mobiliseras för att möta både samhällsutmaningar och egentligen människoblivandet och samhällsblivandet. Det är där hela liksom problemlösningskapaciteten börjar. Va? Vi måste ha både studenter, människor och medborgare som är tillräckligt både kringsynta men också specialiserade för att tillsammans kunna liksom möta och skapa en positiv framtid. Va? Så utmaningen är egentligen att synliggöra den här komplexiteten och att hitta ett sätt att jobba tillsammans som alltså den här C.P. Snows idé om de två kulturerna är ju väldigt stark. Va? Det är ju inte bara en idé, det är ju ett faktum. Och mitt sätt att försöka bidra till det är ju genom att etablera de här kunskapsmiljöerna på Linnéuniversitetet som ska arbeta fakultetsöverskridande. Därför att det finns en djup principiell insikt i att vi behöver mobilisera många typer av kunnande för att möta det här. Men att sen faktiskt göra det, det kräver ju era insatser. Det kräver ju också att humanisterna då inte bara är intresserade av sitt specialområde utan också att delta i ett sådant arbete. Mm.
Är du optimist på området när det gäller klassiska humanvetenskaper? Kommer de att kunna hålla ställningarna eller får man tänka om, börja tänka mer utanför boxen?
Det är nog både och. Va? Jag tycker man behöver den här sega konservativa reservoaren av kunnande som kan stå i dialog med kunskapstraditionen som har kanske 2000 år på nacken. Va? Det är en tillgång förr eller senare. Va? Men sen måste man ha en del i, och det är ju därför det finns en fördel med ett universitet som inte bara är ett forskarhotell utan som är en plats för kunskapsbildning. Där delar då måste kunna vara mycket mer receptiva och ta till sig. Och där tycker jag ju att fakulteten för konst och humaniora här är väldigt aktiva, till exempel då i klimatfrågorna och försöker hitta vägar där. Va? Ja, och i det globala, alltså jag tycker det finns många goda exempel, man önskar ju alltid mer, annars mår man ingen bra varken ledare eller deltagare på ett universitet om man vore nöjd. Men jag är optimist där, jag tror verkligen att det finns möjlighet att göra det, men det behöver kanske synas och gestaltas och berättas om lite mer redan vad vi gör och vad vi skulle kunna göra mer.
Ja, tack så mycket Peter. Det har varit väldigt intressant att följa med på din resa. Även om det har varit en snabb resa genom dina olika ämnen. Vi brukar alltid avsluta podden med att gästen får reflektera över de fyra N-orden som vi har på Linnéuniversitetet. Närhet, nytta, nyfikenhet och nytänkande, om man får välja ett eller alla. Så det blir extra intressant så rektorn reflekterar.
Just det. Alltså, då tänker jag väl lite att jag tycker en sån här exposé då, där jag får möjlighet att lite grann berätta om mina olika steg i den här gärningen. Så skulle jag säga att också där man som jag nu är över 60 år va, och att då liksom lite grann knyta ihop och försöka se en linje i hur det man har gjort ändå kanske går att beskriva som att det förstärker varandra, att det bygger på varandra och sådär. Det tycker jag är mitt sätt att reflektera över det här med närhet och nytta och att göra det. Och där har ju där hjälper ju den här podden till, va? Att göra det. Och jag tror att det kan vara viktigt också för fler då, alltså att berätta sin livshistoria. Det här är ju ett slags historiebruk, va? När man som individ försöker förstå, har min gärning varit meningsfull för fler än mig själv eller ens för mig själv? Och det är viktigt att försöka knyta ihop den. Jag har ju många professorer nu som är på väg in i pensionen. Och ganska ofta så ser man ju en viss, alltså att besvikelsen och bitterheten tar överhand. Va? Och det skulle jag vilja vända, va? Så att fler kan blicka tillbaks på sitt arbetsår och sitt arbetsliv med stolthet, och att också Linnéuniversitetet kan göra det och se hur de här värdeorden har bidragit till att skapa en omgivning för var och en som gör att det man själv har gjort blir ännu mer värt genom att man är verksam här. Mm.
Ja, tack Peter Aronsson, historiker och rektor. Det har varit ett stort nöje att ha det här, och ni har alltså lyssnat på Humpodd. aktuell forskning om konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. Tack så mycket.
Tack så mycket.